CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
En pojke i tonåren har dött efter en skottlossning på en restaurang på Möllevången igår kväll.
När vi såg det som hände i Malmö, då fick det bägarna att rinna över.
Så Sverige är sämst i hela Europa?
Sverige är sämst i hela Västeuropa, absolut.
Det är uppenbart att justitieministern inte förstår allvaret.
Morgan Johansson har mitt 100% stöd och förtroende.
Center och Liberalerna kunde ha valt att avstå i den här omröstningen, men de röstade nej till en borgerlig statsminister.
Vi sa nej till att ge Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande i svensk politik.
Ja, det är precis ett år sedan nu sedan Centern och Liberalerna valde att rösta nej till Ulf Kristersson som statsminister. Ett datum som i efterhand framstått som alliansens egentliga dödsögonblick. Hur stor har klyftan blivit mellan de forna allianspartierna under året som gått? Och hur fasta är de nya konstellationer vi börjar se konturerna av nu? Och den gångna veckans nyhetsflöde har i hög grad dominerats av efterspelet till dödsskjutningen i Malmö. Vid en pizzeria på Möllevången dödades en 15-åring och hans jämnåriga kompis skadades svårt. Ett dåd som inträffade mitt i kvällsrusningen med massor av malmöbor som vittnen. Har myndigheterna tappat greppet om den här utvecklingen? Och finns det något i det som nu sägs och görs som tyder på att de i så fall kan återfå kontrollen? Frågor och teman vi diskuterar i denna upplaga av Kvartals veckopanelen. Varmt välkomna, Jörgen Wittfeldt heter jag. I panelstudion denna fredag eftermiddag finns två debutanter och en veteran. Börjar som vanligt då med debutanterna, Gunilla Kindstrand, kulturjournalist med bakgrund på SVT bland annat. Välkommen.
Tack.
Och Sanna Reimann, debattredaktör på tidningen Dagens Samhälle. Debutant är dock en sanning med modifikation, för du var ju faktiskt med vid den testinspelning som
jag
vi gjorde.
Jag tänkte just det, nog ja. Har varit med här någon gång. Ja, men det var inte på riktigt alltså.
Det lades aldrig ut, men den var bra som jag minns det. Vi behövde inte göra en till.
Nej.
Och Karin Svanborg Sjövall, vd för Timbro, välkommen du också.
Tack så mycket.
Du har varit med tidigare. Jag måste börja med att fråga, är det någon av er som överhuvudtaget har sett solen den här veckan?
Ja.
Var då?
Från Köpenhamn.
Okay.
Jo, men jag såg den bakom ett mål, liksom, men den märktes ändå lite.
Hur påverkar det här? Jag kanske talar lite liksom i egen sak nu, men hur påverkar det här er att gå runt i en ständig grå sörja? Liksom?
Ja, jag har haft nackspärr i 2 veckor.
I jakt på solen eller vadå?
Jag vet inte varför det blev så, men jag känner att det är november som har med saken att göra.
Säkert. Ja. Men ni andra ser inte så bekymrade ut.
Det är väl så kongruent på något sätt med samhällsutvecklingen och samhällsdebatten på något sätt. Det känns
som att då törs man knappt tänka på vad som händer i sommar. Fire and fury. Vad säger du Gunilla? Du är inte så känslig för grått.
Ja, men alltså, jag bor ju ute på landet så att det är lite skillnad. Man är inte samma gråhet och sen så tittade faktiskt solen fram i Delsbo en hel dag i veckan.
Oj, där ska man. Delsbo, det är där man ska vara tydligen. Mm. Vi brukar börja med att ta några hänt i veckanämnen lite snabbare, så det gör vi också denna gång. Enligt en ny mätning från Demoskop är Sverigedemokraterna med ett väljarstöd på 24% för första gången större än Socialdemokraterna som landar på 22,2 i den mätningen. Det fanns ju liknande tendenser inför valet 2018, men själva valresultatet blev något annat. Är det lika mycket luft i de här siffrorna, tror panelen?
Nej.
Huvudskakningar, varför tror ni inte det då? Karin?
Nej, jag tror inte det, därför att det har varit flera mätningar som har pekat i samma riktning. Så även ifall de kan hoppa upp och ner liksom mellan enskilda veckor och förstås är lite beroende på vad som är på agendan, så har ju dels det som har varit på agendan varit ganska samstämmigt under en längre tid. Och det är kriminalitet och det är migration och det är frågor där de har stort förtroende. Och dessutom så har ju också deras trend varit så tydlig över tid. Så det vore märkligt om det plötsligt bara fanns 10% där som egentligen inte existerar.
Gunilla, är det här Sveriges största parti nu, en folkrörelse?
Jag skulle faktiskt tro att det är det. Det tror jag. Och man märker också att den här stigmatiseringen minskar, vilket ju också kommer ha betydelse för vad folk säger och vågar säga, skulle jag säga.
Hur märker du det då?
Ja, men ibland tänker jag att det är bara i politiken och media och bland i kultursvängen som folk fortfarande har det här mantrat, de där Sverigedemokraterna, som om de var väldigt långt borta, så typ 100 mil någon annanstans hela tiden. Men rör man sig i en vanlig diskussion i en ICA-affär eller hos grannarna eller i väntrummet hos doktorn, så märker man ju en helt annan ton när människor pratar politik, och människor pratar ju väldigt mycket politik idag.
Och vad är tonen, menar du?
Tonen är att man alltså vågar beröra frågor om vad partierna står för. Och man vågar liksom uttrycka sig i en lite större offentlighet än vad man vågade göra för kanske 2 år sedan.
På ett sätt som får medmänniskorna att förstå att man kanske lutar åt Sverigedemokraterna.
Alltså, jag nöjer mig med att konstatera att det är väldigt bra att människor pratar om det här. Alltså, det tror jag är väldigt viktigt.
Vad säger Sanna?
Ja, nej, men det är intressant. Jag skrev just, formulerade mig lite i den riktningen när jag skrev en text tidigare idag. Alla partier faktiskt, tror jag, har någon gång sagt att Sverigedemokraterna, de står så långt ifrån oss som det är möjligt att komma. Vilket skapar en lite märklig rumsuppfattning, eftersom om alla är längst bort från SD så är SD rimligen mitt i. Mm. Och så står alla en ring runt omkring. Och jag vet inte om det var den bilden de ville frammana. Men att det där finns och att partierna pratar om det på det sättet samtidigt som människor i allmänhet pratar om det på ett helt annat sätt. Ja, det är klart att det kommer att påverka, och det är väl det vi ser, och det har vi ju sett utveckling, precis som Karin säger.
Vi går vidare till en annan nyhet från veckan. Kinas ambassadör i Sverige har reagerat starkt på vem som ska dela ut Tucholsky-priset, alltså Pens pris, och till vem priset går. Det går nämligen till Gui Minhai, som ju sitter fängslad då av Kina. Vi kan först lyssna på hur Kinas Sverige-ambassadör uttryckte sig i Ekot fredag morgon.
We firmly oppose representatives of the Swedish government to attend such an event. And if they decide to stick to what they are doing, to issue this award and to attend this event, then we will have no choice but to take countermeasures.
Ja, vi har framhållit att priset handlar om yttrandefrihet. Och det är ett grundläggande värde som vi har arbetat för i många sammanhang. Vi har också betonat att regeringens syn på just Gui Minhai ligger fast, att han ska släppas fri och att han kan återförenas med sin dotter och familj.
Sist utrikesminister Ann Linde, och det handlar om är alltså att kulturministern är tänkt att dela ut det här priset då till en tomstol. Ja, hur ska Sverige tackla detta? Vad säger du, Sanna Reimann?
Jag inte alls gör vad de har planerat.
Och konsekvenserna, vad var han sa, countermeasures?
Ja, det undrar man ju vad det betyder, men vi kan inte vika oss för det där.
Men finns det risk för, Gunilla, att Sverige kanske inte viker sig den här gången, men att effekten blir att nästa gång kanske man vidtar förebyggande åtgärder för att inte hamna i en liknande situation?
Det tror jag.
Och är det kanske till och med, kan man misstänka att det är syftet från Kinas?
Ja, det tror jag. Jag menar, jag tror inte att det kommer hända någonting den här gången, utan det kommer att bli så som är bestämt. Men det är klart att trycket kommer att finnas kvar och det kommer att fortplanta sig in i systemet.
Mm. Karin, det talas ju mycket om att vi liksom har missat Kinas framväxt på den världspolitiska scenen. Är det här ännu ett tecken på något sätt på att de tar plats och kräver att bli åtlydda?
Ja, nu är det ju väldigt svårt att missa Kina. Det senaste året har de ju varit otroligt aktivistiska. Det är inte tyst diplomati, om man säger så, utan det är ju tvärtom
helt häpnadsväckande, tror jag, för de flesta västerlänningar att man har ambassadörer som uttrycker sig på det här sättet, och inte bara i det här enskilda fallet, utan nästan, det går inte en månad utan att det kommer den här typen av propåer. Och det är ju inte Sverige unikt om, utan man ser i Europa att de kräver att ha kinesiska poliser på andra länders gator. Mm. Och man har stora annonskampanjer i Dagens Nyheter om hur man ska tolka protesterna i Hongkong och så vidare. Jag tror å andra sidan möjligen att att det här är en ganska kontraproduktiv strategi. Jag tror oftast att om man vill vara smart, om man vill idka så att säga sofistikerad utpressning, så gör man ju inte det så här. Nu ställer man ju nästan svenska politiker inför ett enda val, och det är ju att gå emot, därför att publicitetsförlusten eller liksom skadan skulle bli så stor om man vek sig. Mm. Att det är ju inte en särskilt smart strategi, men det är ju så de arbetar nu, tror jag, just för att befästa sin plats.
De kanske, det beror på lite vad syftet är, kanske hur smart det är. Vi får väl se hur det här fortlöper. Nästa nyhet som är värd att notera: 6 pistoler av märket Glock och 300 patroner specialammunition har stulits från självaste Rosenbad. En indikation på hur illa det här är kan vi få genom att lyssna på kommentaren från Joakim Källsholm, vd för Securitas, regeringskansliets kanske leverantör av bevakningstjänster.
Jag kan ju inte kommentera någonting avseende eventuella skyddsobjekt som finns i Sverige, genom att vi inte har rätten att göra det. Jag kan inte ens nämna att vi har skyddsobjektet som du nämner här.
Han kan inte ens nämna om regeringskansliet är ett skyddsobjekt, får man känslan av. Men det kan vi väl utgå ifrån. Ja, hur illa är det här, Sanna?
Det måste ju ha gått snett i upphandlingen eller något, va?
Ja, eller i rekryteringen. För hur många kan komma åt ett vapenskåp inne på Rosenbad? Ja,
nej, det är helt otroligt. Jag förstår inte. Men alltså, ja, det är jättesvårt att sitta och spekulera. Men jag menar, har det försvunnit ett skåp som de som ska vara i skåpet och göra tillträde till, så blir man ganska orolig.
Ja, hur ska vi skämmas nu igen för svensk naivitet och så vidare?
Men det är ju oerhört pinsamt. Och jag vet inte om jag såg i synen, men igår när det var på Rapport tror jag var, så tyckte jag att jag liksom såg ett... Jag tror att TV-hallåan såg liksom ut som att hon hade själv svårt att hålla sig för skratt. Det var liksom som att det ryckte lite genom mungipan. Och jag började själv skratta när jag hörde det. Och det är ju inte roligt egentligen alls detta. Men det är ju liksom, det är ju lite komiskt. Om man då dessutom lägger på de andra nyheterna som var kring att det var en person som jobbade på Arlanda också på ett område som var säkerhetsklassat, som inte ens hade rätt att vara i landet, så kan man ju förstå att det finns en del människor där ute som börjar fundera lite grann över hur det står till.
Ibland tycker jag att svenskar borde åka på liksom studieresa till Israel bara för att bli lite mer paranoida. Jag minns när jag i min ungdom var på kibbutz på Israel, så kom det ett par killar direkt från flygplatsen som hade varit med om något hemskt. De var från Holland, lite så här hippietyper. De hade en sån här stor bergsprängare som man hade då, alltså en stor bandspelare som den ena hade glömt inne på. Han hade tagit ut pengar, ställt den där bergsprängaren på golvet, gått ut halvt genom flygplatsentrén och kommit på, jäklar, min bandspelare, och vänt rätt snabbt för att springa och hämta den. Sen vet han inte vad som hände. Han låg på marken med 4 personer över sig och en pistolpipa i nacken. Det hade tagit typ 1 sekund. Man vill inte leva i ett sånt samhälle, men kanske inte heller i ett samhälle där sånt här kan hända.
Men har vi hela historien här? Det undrar man ju. Jag menar, det är som en sorts, vi har fragment av en historia, men det verkar vara väldigt mycket behind the scenes här.
Tänker du på Arlanda eller Rosenbad?
Ja, nu tänker jag på Rosenbad.
Och det var väl inte länge sedan dessutom som en väktare eller liknande sköt sig på Sagerska.
Vilket sköt sig själv, det kommer inte.
Jo. Nog om detta och vidare till någonting helt annat. Vi har haft en ovanlig Romeo och Julia-historia i veckan också. Det handlar inte om 2 familjer där kärlek över gränserna är komplicerad, utan om 2 partier. Efter att socialdemokraten Nina Burkart deklarerade sin kärlek till sverigedemokraten Jonny Skalin blev hon nämligen med hänvisning till bristande förtroende från sitt parti uppmanad att lämna alla sina politiska uppdrag i Hudiksvalls kommun. Något hon kommenterade så här i SVT.
Mitt privatliv är mitt privatliv, och förtroendefrågan, den förstår jag inte riktigt vad de menar med. Jag har alltid stått fast starkt för Socialdemokraternas värderingar och ideologi.
Och hur går det att få ihop det med att vara ihop med en sverigedemokrat?
Ja, men det går jättebra. Det är 2 skilda saker.
Gunilla Kinstrand, vad har du för tankar om den här historien?
Det här är min hemkommun. Och jag har förstod väldigt sent faktiskt, så sent som då när den här nyheten briserade, att det här hade varit känt bland politiker, tjänstemän, men väldigt, väldigt länge. Och jag har också förstått att Nina Burkhardt inte har gjort någon hemlighet av den här passionen på Facebook och andra sociala medier. Jag tycker att partiet ska strunta i vad hon gör med sitt kärleksliv.
Men nu är det gjort, så att säga. Vad blir konsekvenserna? Alltså hur landar det här hos väljarna i Delsbo till exempel?
Ja, alltså jag tror att de flesta tycker nog som jag tycker här, att det här har inte partiet med att göra. Och hittills så har de pressmeddelanden som har gått ut har varit rätt valhänta när man ska förklara varför man har agerat, så att säga. Hon gör ju en stor vinst på det här, Nina Burkhardt förstås. När hon, det är hon som har tolkningsföreträdet nu.
Hur hon nu ska växla in den valutan, det kan man fundera på. Men är det någon som har en tanke om hur Socialdemokraterna kan ha tänkt, om vi ska försöka vara advokat för dem?
Nej, alltså jag försökte tänka på det. Jag läste pressmeddelandet från dem och sådär. För där dels bedyrar de ju då att det handlar inte om henne som person. Henne har de ju förtroende för. Och då förstår man ju inte alls varför de inte tror att de skulle kunna fortsätta verka för dem. Snarare verkar det ju precis som att de förutsätter att hon är ett våp eller något, att hon inte förstår vem hon är ihop med. Det blir väldigt märkligt, inte särskilt feministiskt. Om
vad säger Karin?
Ja, nej, konflikthanteringen har ju varit ganska märklig i det här fallet. Jag tror att det blir på något sätt ett mikroexempel på den större diskussionen om hur man ska hantera Sverigedemokraterna, nämligen blir man smittad av åsikterna bara genom att liksom vara i samma rum, genom att umgås med andra människor. Hur fungerar egentligen åsiktsbildning?
Ja, och sen, hur smittad ska man inte då bli om man umgås intimt med Sverige?
Ja, nej, men precis. Och det är ju kanske logiskt då.
På sätt och vis.
Men jag kan ju, och det är möjligen njuggt av mig, men min första tanke var lite grann så här, ja, så går det om man vill göra det privata, politiskt.
Intressant slutsats. Sista kortämnet. I veckan uppdagades allvarliga fel i Statistiska centralbyråns arbetslöshetsstatistik. Undersökningen AKU genomfördes tidigare i sin helhet av SCB, men 2018 outsourcades hälften av insamlandet till det multinationella IT-konsultbolaget Evri, kanske franskt, eller? Jag gissar på det. Ja, vad säger ni om det? Är det här också en skandal?
Det är ju det här med upphandling.
Är det som är problemet? Det verkar som att incitamenten var lite drog åt det här hållet, så att säga, att man skulle se till att de ringde så mycket det bara gick, och att det då kanske fanns incitament för fusk helt enkelt hos leverantören.
Ja, alltså alla som har varit unga och ju någon gång jobbat med telemarketing eller telefonförsäljning eller telefonintervjuer vet att det är rätt drygt om man jobbar på Accord. Jag tycker det är konstigt att vi inte har jättemånga sådana här skandaler kring just telefonundersökningar och liknande.
Det kanske vi har utan att ta upp
det. Ja, det kanske vi har. Men för att ett antal av alla dessa ungdomar skulle sitta och hitta på lite efterhand, det är inte en kioskvältare egentligen.
Karin, det här är ju siffror som används för viktiga politiska beslut. Och det var ju ganska stora fel i arbetslösheten. Det var en hel procentenhet till exempel för september då.
Mm. Ja, nej, alltså det är klart att det är inte en nyhet som man blir glad av att läsa, det får man säga. Sen är det väl i och för sig så att även myndigheter har gjort misstag ibland. Och med IT-system som krånglar och när man inför nya mätmetoder och så vidare. Så det är ju inte så att jag tror att det finns något system som är helt bulletproof, så att säga. Men det skulle ju vara förvånande om just det här företaget får så där vansinnigt många fler uppdrag.
I alla fall i Sverige då. Det var faktiskt ett kort ämne till. Och det låter så här.
Många av oss vaknar upp i en stad som vi en gång kallade vår hemstad. Men utvecklingen med otryggheten och utanförskapet har gjort att många känner sig förlorade och vilsna i sin stad. Det finns kommuner där tryggheten, äldreomsorgen, skola och näringslivet verkligen fungerar. Där invånarna är stolta över sin kommun och där man hjälper varandra. Inte för att man måste, utan för att det är en självklarhet.
Pleasantville får man lite tankarna kring för de som har sett den filmen. Gunilla, är det här, den här filmen har ju kritiserats, fått mycket uppmärksamhet därmed, vilket kanske är bra för Staffanstorp, vad vet jag, men vad tycker du?
Om filmen eller
tilltaget, tilltaget. Filmen.
Ja, alltså filmen kanske inte är den liksom vassaste reklamfilmen. Den går ju att det finns mycket där som man skulle kanske önska att de hade gjort annat om annorlunda, om de hade verkligen velat göra en film som man inte hade skrattat åt lite. Mm. Men de fokuserar ju någonting, det handlar ju egentligen om samhällskontrakt det här. Det är ju en film som försöker beskriva att här finns det ett hållbart samhällskontrakt. Här finns det en plats där du kan ha någorlunda trygghet, här finns det kontroll, här finns det en sorts tillit. Och jag menar, det är genialt. Det geniala är ju steg två, för den uppmärksamhet som den här filmen har fått är ju monumental, inte minst i SVT.
Så de kanske gjorde den lite Leni Riefenstahlisch för att få
alltså det skulle inte förvåna mig, va? Det skulle inte förvåna mig, för att det är precis så det har fungerat.
Ja, okej. Karin, tror du att den här funkar, så att säga? Syftet är väl då att få folk att flytta helt enkelt från Malmö till Staffanstorp?
Ja, vill man ha uppmärksamhet så har den ju varit fantastiskt framgångsrik, får man säga. Och jag som har bott i Malmö kan ju säga att det hade ju för sig inte kanske behövts en film för att, så att säga, exploatera en allmän känsla av otrygghet och också ett flyttmönster som också har varit bestående över tid. Mm. Men det jag tyckte var lite lustigt var, jag tror att Expressen skrev om det, att det som skiljer ut Sonesson från andra i Staffanstorp är att han liksom inte skäms för att påtala de här problemen som folk vid köksborden är väldigt öppna med, men som man politiskt inte har velat exploatera. Men när man lyssnade på debatten mellan Sonesson och det socialdemokratiska oppositionsrådet, så var det liksom ingen av dem som riktigt ville göra just det.
Det var ju aktuellt, va?
Nej, det var i Sveriges Radio, tror jag.
Okej, okay, de har nog varit på flera ställen. Oh.
För då menar Socialdemokraterna att nej, men det stora problemet här, det var att om man har en fin kommun så behöver man inte exploatera andra kommuners misslyckanden, och dessutom hade man redan så mycket inflyttning så det behövdes inte mer folk. Mm. Vilket ju kändes lite off-topic, kan man säga, givet liksom själva debatten. Men, och Christian Sonesson sa också det, nej, men det finns ingenting som säger att det här handlar om Malmö. Ja, det är klart att det handlar om Malmö. Det är ju fullkomligt uppenbart att det handlar om Malmö. Så liksom även i den diskussionen, så när det väl ändå ligger på bordet, så att säga, så pratar man likt förbannat ändå runt det som alla inser är elefanten i rummet.
Sanna, har du något att tillföra som tidigare Malmöbo, va?
Eller? Jag har aldrig bott i Malmö.
Nej, okay.
Jag har bott i Lund.
Lund.
Men faktum är att precis några dagar innan den här filmen lades ut så drog jag in aktivt debattredaktörers hemligheter. Vi tackar nej till ganska mycket av det vi får in, och sen drar vi in annat som vi tycker att någon ska skriva. Och då hade vi läst idén att någon var ledsen efter de här sprängningarna, var det väl den gången. Och det var en intervju i DN med någon som bodde i Malmö som ledset kungjorde att nej, nu kommer jag flytta till Staffanstorp. Hehe, sa debattchefen och mejlade till Christian Sonesson. Du kanske ska välkomna den här medborgaren. Och det gjorde han ju gärna och skrev en debattartikel. Och där la han ut texten lite mer kring det här. Och där var det ganska tydligt att det handlade om Malmö, kan jag ju säga. Mm. Så att på det sättet så fanns väl det där med. Men det är ju intressant att det är så fult att säga det här. Sen är det väl lite en komilfå-grej att inte hålla på. Man benchmarkar sig mot andra kommuner och så, men man snackar inte skit om andra kommuner kanske. Man pratar mer om sig själv, hur fin man är. Så det är kanske därför han inte vill gå hela vägen när han står i sändning, kan jag tänka.
Men jag tror den här filmen ger eko i hela Sverige. Alltså alla som ser den, och det är väldigt många nu, funderar ju över sina egna livsval. Mm. Om man har dragit en nitlott eller en vinstlott.
De såg så väldigt lyckliga ut, ja. De där två. Och så väktarna som råkar gå förbi och hjälpte med flyttlådorna. Jag blev lite sugen själv.
Det blir ju också en parallellitet på något sätt till den nationella debatten, att han som kommunalråd säger på något sätt, alltså han blir ju en representant för någon som ser om sitt. Mm. Jag ser till att min kommun är i ordning. Mm. Det kan jag lova. Mm. Och det är ju lite en parallellitet till den debatt som vi har kring migrationen och kring hur man liksom håller samhällskontraktet på nationell nivå. Att det finns en kritik mot väldigt många av de etablerade partierna att ni har inte sett om Sverige. Ni har inte satt våra intressen främst och så vidare.
Vi ska fördjupa ett ämne nu då som inte är helt olikt det vi just pratade om, eller har i alla fall vissa beröringspunkter. Ja, den gångna helgens skottdåd i Malmö där en 15-årig pojke dödades och hans jämnåriga kamrat skadades svårt har beskrivits lite som en tipping point. Nu får det vara nog, hör vi överallt. Men vad händer bortom de här fördömande orden? Vilka åtgärder och idéer har förts fram under veckan som verkligen skulle kunna förändra läget? Ja, Sanna Reimann, hur analyserar du den debatt som nu har skett efter helgen?
Ja, men det är väl möjligt att det är lite momentum och tipping point sådär. Sen, jag är inte säker på att det finns tipping points längre, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att vi har nått en helt annan point, och det är en point där vi upprörs lite sådär momentant på något sätt, och sen hoppar vi vidare och glömmer det som var precis bakom. Och det gör också att det blir inte så ihålligt i den politiska debatten heller, i åtgärdsdebatten, därför att det är nya grejer varje dag. Det är lite så här sociala medieflöde över hela banan.
Men är politiker så oansvariga, menar du, att de bara sätter upp ett finger i luften och läser Expressen och tänker nu är det här som gäller?
Nej, de tillsätter säkert utredningar och försöker att titta på saker också. Det är klart att de gör det. Men just det här att det skulle finnas tipping points på någon mer samhällelig nivå. Jag tror att den, alltså för folk i allmänhet, så har man, sen är det en vecka vi har bakom oss som har varit väldigt extrem, och kanske flera sådana veckor generellt, ja, men SD-siffrorna och så vidare som vi pratade om tidigare.
Gunilla, det fanns ju en tipping point som man kan jämföra med i under migrationskrisen 2015. Mm. Där var det ju faktiskt likt i så mått då att många sa det här är ohållbart, men vi kan inte göra ditten för det strider mot den konventionen, vi kan inte göra datten för, av andra skäl. Mm. Och sen plötsligt kunde man det. Mm. Finns det någon parallell i det här fallet där plötsligt en politiker, ja det blir väl Löfven då, ställer sig och håller presskonferens och säger nu lägger vi fram det här paketet som vi inte trodde var tänkbart för ett halvår sedan, men nu är det det.
Mm, det tror jag. Alltså, och särskilt Löfven är ju så oerhört pressad nu. Men förslagen har ju inte kommit därifrån hittills. Det enda förslag som jag tänker skulle kunna göra någon liten skillnad, det är ju det här om en skärpt lagstiftning om vad, alltså vad som händer om ett barn bryter mot en vårdplan, och att man ska kunna gå in och omhänderta ett barn mot föräldrarnas vilja. Alltså en väldigt stark makt från staten att gå in och styra, alltså med mycket större fokus på dem. Små barnen, alltså typ 8-9 år pratar vi, ännu yngre. Det är ju någonting. Det tror jag, i alla fall har inte jag sett det uttryckt på det viset. Och det är en väldigt stark gest ifrån staten.
Det är sant, och också en väldigt stor skräck för många som har invandrat i Sverige, vad jag har förstått. Att det är liksom, oj, här kan man bli av med sina barn. Det är liksom helt otänkbart i de flesta av de här länderna att någon skulle kunna komma och ta barnen. Men vem ska ta emot de där barnen då i så fall? Och är det en miljö som nödvändigtvis är så mycket bättre?
Och den frågan tror jag är inte man har rätt ut ännu, men jag menar det här förslaget är ju ändå någorlunda, eller det är ju genom, det kommer ju från Juno Blom som kan det här området, alltså liberal som kan det här området väldigt väl, och också med tanke på hur debatten har gått senaste veckan så är nog det någonting som skulle kunna göra skillnad.
Karin, har du sett några förslag i den här stämningen som nu råder av akut brådska, har du sett några förslag som på något sätt förändrar, eller som verkligen har potential att förändra på riktigt?
Alltså det har ju varit, kanske inte den här senaste veckan, där jag nog i och för sig faktiskt tror att det här mordet på den här mamman med barnet i famnen kanske ändå var en sån tipping point som förändrade saker och ting. Men tittar man sig det senaste året så har det ju kommit en rad förslag, kanske inte minst från Moderaterna, som jag skulle säga hade varit helt omöjliga för typ 3 år sedan.
Till exempel?
Särskilda visitationszoner, anonyma vittnen. Men liksom en mängd åtgärder som alla tidigare har ansetts helt omöjliga av rättssäkerhetsskäl, som det nu inte egentligen reses några invändningar mot i princip överhuvudtaget, förutom från några enskilda jurister.
Jag såg en igår på tv i debatt. Men
det finns ett fåtal, men totalt sett om man ser till liksom åsiktskören, så om man jämför med FRA-debatten tidigare, så är det ju lite grann som migrationsdebatten, att det är ju som att man befinner sig på en annan planet.
FRH-debatten känns väldigt avlägsen.
Det känns oerhört. Jag har inte hört uttrycket integritet på liksom ett par år.
Nej, den
jag har
tiden.
Inte råd med det längre.
Nej, det känns lite så, va? Att det, när vi hade råd att oroa oss för sånt, det var ett lyxigt läge. Men Sanna, om vi tittar på det som har hänt nu då, det är alltså en 15-årig pojke, ett barn faktiskt, och hans kompis som har blivit beskjutna då och den ena dog. Det är inte första gången. Alltså Ahmed Obaid var också Malmö, det var ett par, 3 år sedan. Jag minns det var samma stämningar då, och det jag far efter är lite, är det här någon ritual vi håller på med? Som vi går igenom och säger att det är oacceptabelt och sen går vi vidare och hoppas att det inte ska hända igen.
Ja, det är väl risken. Jag är nog lite missmodig på samma sätt. Men Man kan ju alltid tänka att så länge den stämningen finns så får man laga medan läget finns, så att säga, smida medan järnet varmt. Och det borde politikerna kanske tänka på lite mer. I Löfvens fall handlar det om att han behöver smida ett järn som Miljöpartiet kanske inte är som är på vagnen och sådär. Så att det är ett supersvårt läge att få saker gjorda överhuvudtaget rent politiskt i Sverige ju. På många områden, inte bara det här. Sen tror jag också, precis som Gunilla säger, att det här med någon sorts hållbar ungdomsvård och barn, alltså att man, det måste vara supertidiga ingripanden, och man kan kalla det hårda tag eller kalla det något annat, det spelar ingen roll vad vi kallar det, men det måste vara väldigt strikt och hårt och snabbt, och det behöver inte vara hårt på något rent straffmässigt sätt, men det får inte vara släpphänt. Och jag tror man måste titta jättemycket på allt kring ungdomsvård och ungdomshem och sådär, för att det där är svängdörrar och man hamnar i kanske ännu sämre sällskap än man var från början. Mm. Så att det finns oerhört mycket att göra där, och det kommer kosta skitmycket.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Pengar, om man ska vara helt krass.
När vi ändå är där, så är ju ett uttalande som man hör ofta, inte minst från Stefan Löfven, är att gängen ska knäckas. Och just det här reagerade en tidigare kriminell person på, som heter Murtada Youssef, i Studio 1 i tisdags.
Alla sitter och tävlar om hårdare straff. Alla sitter och tävlar om att knäcka de här människorna som de kallar för krimineller. Ja, de är krimineller. Men du kan inte knäcka en människa som är redan knäckt.
Gunilla, du kan inte knäcka en människa som redan är knäckt. Det där fastnade hos mig. Mm. För han berättade också hur han hade växt upp då, där föräldrarna var så fattiga, olyckliga och osams, att han valde att sova i källaren på det hus där de bodde istället, på sina skor, sa han.
Mm.
Och det är klart, är det det som är verkligheten, då det är svårt att knäcka en sån person ännu mer. Eller hur ska vi tolka det där knäcka gängen? Vad menas?
Ja, det är samma person. Det här var från radion, va?
Det här var från radion, men han var ju också med i Opinion Live, såg jag.
Precis, och jag såg honom i Opinion Live, och det var ju nästan som en pjäs just där, när man såg hur man försvarade olika hållningar och roller i det här. Och där, det intressanta i Opinion Live var ju när frågan ställdes, vad är ditt ansvar? Och han var väl som tillbakavisade det och sa, hur kan jag var ju ett barn, jag kan inte ta ansvar. Och här kom man ju liksom ner på vad det egentligen handlar om, för att det var ju väldigt mycket det samhället, det Sverige, jag har inte ansvar för det här, jag är ett offer för omständigheterna, jag var knäckt, det var ju många sådana starka metaforer för att blöda, dö flera gånger och sånt som.
Mm.
Det var ett oerhört intressant Opinion Live, kanske inte på det sättet som redaktionen menade, men det var en mycket märklig och intressant spegling av Sverige.
Men låt oss pröva det där påståendet då. Säg att det handlar om en pojke som är 12 år och har ett totalt ofungerande hem och sover i källaren på hyreshuset där han bor. Vilka valmöjligheter har han då, Karin, om vi ska tänka? Om han menar att han är predestinerad nästan att bli kriminell?
Mm. Nej, man kan ju säga att han har ju fått en jäkligt dålig hand.
Mm.
Som skiljer sig rätt mycket från de flesta andra som växer upp i det här landet. Och det här är ju en väldigt impopulär åsikt i dessa dagar, men jag kan ju hålla med om att det är något skevt i debatten nu. Att man säger att om vi bara låser in dem här så kommer liksom allting lösa sig. Jag tror att det här handlar egentligen inte om, såhär, tycker man synd om de här individerna eller ska vi liksom linda in dem i bomull, utan det handlar om en ganska krass kalkyl kring, tjänar samhället på att rycka bort alla alternativ? till de ganska destruktiva miljöer som är det som existerar i deras närområden.
Vilka alternativ tänker du på då? Som rycks bort, menar jag?
Ja, nej, men alltså, som handlar om utbildning, som handlar om ja, liksom de verktyg som krävs för att de ska kunna leva ett hyfsat normalt liv. Samtidigt som straff handlar ju inte bara om att hålla människor som är farliga borta från gatan eller från att skydda barn från att begå destruktiva handlingar som de kommer få leva med resten av sitt liv. Utan det handlar ju också om att spegla någon slags allmänt rättsmedvetande. Alltså det blir ju också ett problem på samhällsnivå ifall människor i gemen upplever att man kan göra fruktansvärda saker mot samhället, mot andra individer, utan att det kommer en sanktion. Alltså då blir det ju andra krafter som tar över den sanktionsmöjligheten. Då får vi medborgargarden eller liksom privatpersoner som gör det istället.
Men ditt svar på frågan där, vad har han för alternativ då? När han är 12 år och lever i den situationen. Alltså, för jag tänker ibland att vi lever ju trots allt i ett av de länder där alternativen är flest ändå. För att det finns en väldigt ambitiös välfärdsstat som kan hjälpa dig om du själv vill.
Nej, men så är det ju. Och jag tror att i många av de här områdena så funkar ju inte skolan som det är tänkt. Jag tror att i vissa områden kanske till och med så att det i princip inte går att ha en skola faktiskt. Alltså det vore bättre ifall barnen gick någon helt annanstans. Därför att det blir en sån koncentration av problem och trasiga hem som gör att det blir väldigt svårt. Och i ganska många fall så kommer det nog tyvärr vara så att många av de här är mer eller mindre, om ingenting annat händer, faktiskt predestinerade att hamna i kriminalitet. Men då är ju frågan, vad händer i nästa skede då? Alltså när de väl har åkt fast för någonting de har gjort. Är det att låsa in dem i 40 år? eller ska man försöka kombinera sanktionen med andra möjligheter? Och där har vi liksom gått från ett läge där från början så tänkte alla att men vi lever i en välfärdsstat. Vi behöver inte ha hårda straff. Vi behöver inte ha repression därför att det här kommer aldrig uppstå. Ja, pop, nu är vi där vi är. Och sen så finns det liksom ingen beredskap för det. Och då slår pendeln helt i den andra riktningen.
Sanna, hur reagerar du på den här diskussionen som ju är lite skev i det att det mest handlar om hårdare tag och ganska lite om den andra sidan om saken?
Ja, nej men, jag tycker kanske inte att vi bara pratar om hårdare tag och jag tycker att mycket av de förslag som handlar om ungdomsvård och att tidigt liksom ingripa och sådär. Visst, det finns en repressivitet i det, för det är inte säkert att alla alltid är med på det när man gör det. Men det är inte ett hårt tag för det, och det är lite samma sak det här liksom semantiska, så här, ska ni knycka oss? Ja, vi ska knäcka gängen. Det betyder ju inte att du som människa ska bli knäckt. Det ska ju bli bättre för dig. Det är ju poängen. Mm, så att men det är ju inte att knäcka någon, att försöka lyfta den ur kriminalitet.
Men om jag skärper frågan lite då, så tycker jag ändå att det är ganska konkret när det gäller straffskärpningar och visitationszoner och så vidare. Det förstår man. Men när det gäller de här förebyggande åtgärderna, som många säger är de viktiga, där blir det genast väldigt fluffigt vad det är som ska hända.
Ja, men det är för att vi har en väldigt dålig infrastruktur kring det där och det kostar fruktansvärt mycket pengar. Och det liksom nätet som finns, det pallar inte för allt tryck som har varit ända sedan 2015. Och det där är ju en sorglig insikt för att det bara är så. Och det är ju på jättemånga områden i välfärden som det är så här. Att ja, vi önskar att vi skulle kunna kasta pengar på det här problemet. Men det är ju inte ens det. Det är ju inte bara att det är kostsamt. Det är att det inte finns kompetens nog.
Men vad ska jag göra då om jag ser mig själv som medborgare här?
Ja,
ska jag sätta
inte.
Såna här glasplitter på en mur runt mitt hus och sen skicka runt barnen i taxi tills de blir 25?
Ja, kanske. Alltså förlåt, men lite, alltså det är klart att det inte är så himla domedag, men jag tror att det kommer vara väldigt svårt att vända det här, och det är inte bara så här, nu får någon politiker sätta ner foten så blir det bra, så kommer det inte att bli, utan det är
land,
annorlunda nu. Sen tycker jag att det finns en annan sida av mycket av det här med våldet som inte är, många av dem har, då, sen vill jag också säga om den här killen, alltså förlåt, men det är ju inte... Det finns jättemånga människor som har skitdålig uppväxt och som inte blir kriminella. Det måste man ändå alltid komma ihåg. Sen är det en tråkig sak att poängtera. Men när han står och säger så här i vuxen ålder att jag var knäckt. Ja, men nu är du inte det, eller hur? Så att det fanns ju något som gick att vända.
Han sa ju att det var några poliser faktiskt som frågade honom, vad vill du med ditt liv? På något sätt satte honom på rätt spår.
Det kan vara väldigt, väldigt slumpartade små avgörande ögonblick som gör att någonting vänder. Så att det är lite svårt att rigga ibland också. Men jag skulle vilja säga också att en hel del av kriminaliteten när vi tittar på ungdomsrån och sånt där nu är ju individer som inte överhuvudtaget som befinner sig på skuggsidan, som redan har fått utvisningsbesked, som inte ska vara här. Det vore ju, någonting borde göras åt den delen, papperslösa skuggsidan av problemet.
Gunilla, du var ju inne på det här med förebyggande åtgärder just.
Och jag tänker på den här killen, om vi stannar vid det enskilda fallet, så var det ju faktiskt så att han efterlyste, som jag förstod det, hårdare tag. Han sa ju det tack vare att de här poliserna, och poliser gör ert jobb, sa. Det var ju ett av den sista repliken han hade. Men jag tänker på det Sanna säger, en av sommarens mest lästa artiklar var väl ändå Björn Ranelids artikel i Expressen, tror jag det var, som ni kanske har talat om här på Kvartal, men han liksom lyfte det här att människor som lever utanförskapsområden, merparten av dem har betydligt bättre materiell standard än vad folk som han hade på 50-talet när de växte upp i Malmö. Och det var, de har rinnande vatten, rent vatten, varma lägenheter och så vidare och så vidare. Och det här blev ju en oerhört läst artikel som liksom faktiskt pekade på någonting. Och den pekade också på den förväntan som många, kanske inte den här enskilda killen, men väldigt många har om att få ett liv som har en otroligt hög materiell standard. Det finns en förväntan som de ställer på samhället, eller Sverige som de sammanfattade omvärlden som inte Sverige eller samhället kan tillgodose, och som föder någon form av resentiment och hat.
Men vem har skapat de förväntningarna och varför?
Ja, och det tror jag är en otroligt viktig fråga för Sverige. Att vi skapar en förväntan på lycka som inte uppfylls. Och så har inte, kanske speciellt den här generationen, verktyg att hantera livet när det visar sig att lycka kommer liksom inte på posten.
Ingen gång är man ju mer känslig för begreppet relativt fattigdom än när man är en tonåring, om man säger så. Det är väldigt, väldigt mycket viktigare att jämföra sig då, kanske.
Karin, du vill in också. Det såg ut som.
Ja, precis. Nej, men jag egentligen ville bara lägga till det som Sanna var inne på, det här med att det förstås inte är så, apropå om man är predestinerad till någonting eller inte, att det är så att bara man, för att man växer upp i den här typen av förorter, så kan det liksom bara gå på ett och samma sätt. Jag tänker på Peter Esaiasson, som ju har intervjuats här också, som har skrivit en bok där han har gjort den största, tror jag, intervjuundersökningen som har gjorts från statsvetenskapligt håll, just med boenden i de här förorterna. Och där visar det sig att majoriteten av dem är ju inte så annorlunda från de flesta andra. Man vill ha det rent och snyggt, och man stör sig på att folk får pengar för att göra ingenting, och man tycker att det är jätteproblematiskt att polisen inte griper in när de borde göra det och så vidare. Så att det är ju, det finns också en mytologisering kring de här områdena som nog ibland också blir rätt kontraproduktiv. Just också kring att föda de här förväntningarna som du var inne på.
Vi avslutar det här blocket med att ställa den enkla, höll jag på att säga, frågan, det politiska ansvarsutkrävandet. Alltså nu ska ju då Morgan Johansson har ju uttalats misstroende mot. Det kommer ju inte bli någonting av det, sannolikt. Men likväl, hur ska det politiska ansvarsutkrävandet ske här? Och vem är ansvarig, Sanna?
Det är en annan sak, jag tror. Jag tror inte vi jobbar med politiskt ansvarsutkrävande annat än på valdagarna längre. Det finns inte sådana här ministeravgångar. Alltså förr var det ju mycket vanligare att det var att man satte micken under näsan på en minister när det hände mycket sånt här. När det var jättemånga rymningar från ett fängelse, så frågade de Thomas Bodström, liksom, kommer du avgå? Eller det var den stämningen kring när någonting verkligen, så här, nu funkar inte det här politikområdet. Då gick man direkt och hade den typen av skarpa. Min känsla nu är att det är som att det finns en håglöshet kring många av de här problemen. Så här, men det kan vi inte med Morgan lösa, herregud, vadå? Jättetaskigt att tro att han ska styra upp det här. Ja.
Man brukar ju säga att framgångar har många mödrar och fäder, men misslyckanden har få. Men i det här fallet får man säga att misslyckandet har väldigt många mödrar och fäder. Och det kanske alla någonstans lite grann vet.
Det går inte att säga att det är ens fel.
Nej, men det blir ju också, med januariavtalet, det här blir ju ytterligare en illustration över varför det här upplägget är så konstigt. Jag hörde Johan Persson från Liberalerna, han sa att nej, vi kommer inte rösta för ett misstroende votum mot Morgan Johansson, därför att vi har ju ingått i det här avtalet, så nu sitter vi på något sätt i samma båt och kan inte göra det här. Och läser man januariavtalet så är det ganska lite som omfattar kriminalpolitik. Det har ju varit ett av kritikpunkterna mot avtalet, var just att det handlade väldigt lite om det som är statens hårda kärna och många av de problem som nu är högt upp på agendan. Men nu sitter man här, så att säga. Och det är ju det generella problemet med nästan all politik idag, att det är väldigt oklart vem det är som kör. Alltså det är väldigt oklart vem som är regering, det är väldigt oklart vem som är opposition. Mm.
Men husvagnen skumpar vidare ner för den där slingriga vägen, för jag antar att du syftade på Janne Långben och julafton, eller? Ja, hur som helst, vi sätter punkt för den här deldiskussionen och säger att det här är veckopanelen från Kvartal som summerar veckan som gick med tre kloka människor inför varje helg.
Tack för att du lyssnar på Kvartal. Vi vill främja ett offentligt samtal som präglas av kunskapssökande, nyfikenhet och integritet. Vi har inga betalväggar och ingen reklam. Vi finansieras helt och hållet med gåvor. Tack för att du följer och stöder Kvartal.
Ja, nu i helgen är det ju jubileum för en händelse som de flesta borgerliga på ett eller annat sätt beklagar, men som såväl socialdemokrater som sverigedemokrater fröjdas över.
Centerpartiet kommer i morgondagens statsministeromröstning rösta nej.
Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Ulf Kristersson till statsminister.
Problemet med det förslag vi röstade om idag var ju att Sverigedemokraterna skulle komma och ges en så stark maktställning.
Centern och Liberalerna kunde ha valt att avstå i den här omröstningen, men de röstade nej till en borgerlig statsminister. Vi noterar det.
Ja, den 13 november, till mina tillsatta toner av Mozarts Requiem här, föll talmannen Andreas Norléns klubba för att markera riksdagens nej till Ulf Kristersson som statsminister. Centerns och Liberalernas röster fällde avgörandet och markerade slutet för den borgerliga allians som legat på dödsbädden, får man väl säga, i flera år dessförinnan. Karin Svanborg-Sjövall, du som representerar ett liberalt institut med kanske starka band till flera av de här partierna faktiskt. Hur skulle du beskriva stämningen mellan de forna allianskollegorna idag?
Sval.
Och vilka tycker mest illa om varandra? Jag har en aning, men...
Ja, jag skulle vilja säga att Kristdemokraterna och Centerpartiet kanske är de som tycker minst om varandra.
Och där är partiledarna inte riktigt, känns inte som de är riktigt kompatibla.
Nej, det är nog en hel del personkemi som spökar i detta. Men sen också en del, alltså verkligen fundamentalt olika analyser. Både av vad Sverigedemokraterna är för parti och vad man har att vinna och förlora på den gamla blockpolitiken, skulle jag säga.
Sanna Reimann, hur upplever du relationerna inom borgerligheten? Om det ens finns någon sån längre?
Ja, nej, det finns väl knappt. Jag skulle säga att det som finns är fantomsmärtor och nostalgi ibland. Som man kan ana sådär, att man plötsligt får en känsla sådär, bland företrädare sådär. Att de
Vem har mest ont i stumpen?
Men jag tror att Moderaterna har ganska ont.
För de var ju ledarna, det var ju deras team.
De tycker att det är jobbigt och det syns också i, det skrivs liksom om vem som tar replik på vem och sådär. Och de har inte gjort det på det sättet, på Centerpartiet till exempel. Där KD är på direkt liksom och är ettriga och sådär. Men så att för Moderaterna tror jag att det känns jobbigt att det är över, för det var så bra. Det var ju så bra det vi hade och nu har vi det inte längre liksom. Det är väl den man ser. Mm. Men det... Move on, herregud.
Ja, vi försöker. Vi gör det här och nu. Gunilla Kinstrand, fenomenet Sverigedemokraterna har ju faktiskt handlat mycket om. De lyckades till sist slå in en kil i borgerligheten och faktiskt indirekt också avgöra hur Sverige ska regeras. Hur hamnade vi där?
Ja, du. Det där är vilken resa som Sverige har gjort egentligen, och svensk politik när man tänker efter är ju fenomenalt vad vi har varit med om. En anledning till att vi hamnade där är väl att vi helt enkelt inte klarade av att diskutera den politik som Sverigedemokraterna kom med. Det tycker jag är, det är väldigt påtagligt inom, jag rör mig ofta i kulturvärlden, där är det ju fortfarande så att man kan inte överhuvudtaget diskutera det förslag som Sverigedemokraterna lägger fram. Man kan inte ens liksom gå in i det och fördöma det, utan man skjuter det från bordet utan att benämna det.
Mm.
Och det där är också i kulturpolitiken väldigt farligt att göra. Det är bättre att läsa partiprogrammet, läsa deras, vad deras kulturpolitik går ut på och i så fall diskutera den från en ideologisk plattform.
Mm.
Istället för att bara säga vi vill inte ha den.
Ja. Karin, om man får tro Demoskop senaste mätning som vi talade om tidigare, så skulle M, KD och SD samla 49% av väljarstödet mot bara 38% för regeringsunderlaget. Lägger man till Vänsterpartiet för all del, då är de ungefär jämnstora. Det låter ju bäddat för en spännande valrörelse så småningom om det där skulle hålla i sig. Men är det så konstellationerna ser ut? Är det de som kommer stå på varsin sida om stridslinjen? Med Vänsterpartiet med i laget också nästan?
Ja, det är ju i alla fall inte osannolikt att det blir på det sättet. Och sen är det klart, det finns ju väldigt många liksom X-faktorer i det här fortfarande. Jag är inte alls säker på att det kommer att gå 4 år från val till val. Inte minst därför att Liberalerna som ju går till landsmöte nu den här helgen ligger så otroligt risigt till. Jag är inte alls säker på att de kommer att hålla ut hela vägen, utan att de kommer att se att de kanske behöver gå över blockgränsen för att kunna övertyga inte minst Moderater om att de trots allt vill ha en borgerlig statsminister.
Och då blir det nyval?
Då blir det nyval. Och då kan det ju bli ett lite annat läge, som i och för sig inte utesluter att Sverigedemokraterna ändå kommer att bäddas in i delar av det gamla borgerliga blocket. Skulle det bli så är det väl inte helt osannolikt att det kommer bli ett budgetsamarbete.
Nej, Susanna, Liberalerna är det nya Miljöpartiet. Det vill säga de man aldrig kan rita på. Eller de som är mest oklara var de egentligen har sitt hjärta här.
Ja, det också vill se hur det blir med det. Mm. Men det verkar ju i alla fall som att Nyamko Sabuni gör sig för någon liten förflyttning i någon riktning. Sådär. Kanske. Det är ganska svårt att säga. För att de utspel man har sett, nu är det här... Liberalerna och allting ska tas i laga ordning och det måste stötas och blötas och sådär. Och det är väl det de ska göra nu i helgen. Så att de små, än så länge har jag tyckt att det har känt lite som en fläkt från en svunnen tid när hon har försökt göra utspel och säga språktest. Mm. Man bara okej.
Okay. Igen?
Det har inte känts så samtida, om man säger så. Men det, vi får väl se vad som händer där. Men det är klart att det där ser väl ut och bildas något.
Pressen blir för stor med de här siffrorna.
Sen undrar jag om inte Centerpartiet börjar se den utvecklingen också. De har ju bytt migrationspolitisk talesperson. Och jag uppfattar en lite annorlunda profil.
Om vi tar och backar, för nu talade vi lite grann om alliansen, var befinner den sig nu. Men om vi går tillbaka ett år då. Varför gick det, alltså när gick det snett så till den grad att den sprack? Det måste ha funnits något momentum innan den här 13 november för ett år sedan.
Det fanns ju flera.
Men vilket är det viktigaste?
Jag tror förmodligen att vi inte vet det. Att det är saker som har hänt bakom kulisserna.
En sak som hände var ju när Anna Kinberg Batra öppnade, fast inte helt och lite försakt, för någon form av samverkan med Sverigedemokraterna. Och det var ju många år innan det. Efter det blev det aldrig riktigt samma stämning igen.
Nej, så är det kanske. Men det är också, jag tror att det är rent så här, jag vet inte om det var en jättelång intervju med Maud Olofsson i DN, var det väl, här om helgen. Och hon beskriver ju där att vi tog oss tid och sådär. Och det tror jag att de nya partiledarna, de har ju inte haft. Alltså alliansen är inte deras projekt. Mm. Och det som var projektet alliansen, det genomfördes, om man säger så. Och det som finns att hantera nu, det är någonting annat. Där man inte är lika samspelta och samstämmiga och inte ens riktigt likadant sitter på riktigt samma utkiks. Position ideologiskt.
Ja, det kanske är fel allians då. Gunilla, för Sanna var inne på det. Alliansen 2006 i alla fall hade ju tydligt projekt. Det var det här med utanförskapet. I och för sig kan man då diskutera mot bakgrund av var vi befinner oss nu. Hur väl
vi hade
lyckades.
Ett annat utanförskap. Mm.
Men, ja, det kan man säga. Men vad var projektet där på slutet? Och vad skulle det kunna bli?
Alltså jag tror inte det kunde bli någonting. Och jag kan bara ge det svar som väldigt många tror jag har farit efter tidigare. Att alltså den organisation, den struktur, den överenskommelse och lojalitet man byggde upp i den gamla alliansen. Den var ju helt irrelevant när migration, integration, alltså de frågorna som drog genom alla politikområden. Och då plötsligt fungerade inte den här banden mellan de här partierna. För man placerade ut sig på en helt ny skala och då gick det liksom inte att hålla varandra i handen längre. Då spräcktes det och alla väljare såg hur olika man var.
Och den där skalan, den har haft många namn men inget känns riktigt passande. Om vi stannar kvar vid det, Karin. Om man tittar på politiken som förs nu då, med sänkta skatter, partiell avveckling av arbetsförmedlingen, förändrad arbetsrätt, mer utavdrag, sänkta arbetsgivaravgifter och fri hyressättning. Hade en borgerlig allians i minoritet kunnat få igenom i närheten av så många borgerliga hjärtefrågor?
Nej.
Kommer de här för övrigt att gå igenom? Det vet vi inte än. Tror du det?
Nej det vet jag. Alltså jag som marknadsliberal är ju rätt glad i de här punkterna. Och tänker väl att på kort sikt, och det har jag alltid tyckt, så är det ju väldigt bra att man får upp saker på bordet som har varit helt fastlåsta. Skälet till att jag har varit kritisk mot den här överenskommelsen är ju att jag tror att på längre sikt så är det kortsiktiga vinster på bekostnad av mycket större positionsförflyttningar som jag inte tror kommer att vara så bra. Alltså det som var huvudskälet till att det blev som det blev, det var ju att Centerpartiet dels ville ha en ny decemberöverenskommelse. Det ville inte Moderaterna, för att Moderaterna insåg att det skulle få deras parti att klappa ihop. Och sen så handlade det om att man ville, som man sa, värna politikens centrala zon. Att man skulle försöka hålla ytterkanterna borta och att man skulle liksom hålla mitten intakt. Och det är ju precis det motsatta som har hänt. Och det var ju, tyckte inte jag, så svårt att räkna ut att det skulle bli precis just så. Att vi nu har ett läge där Sverigedemokraterna plötsligt förmodligen är Sveriges största parti. Att Vänsterpartiet går som tåget.
Men en fråga man då kan ställa sig, de här reformerna som jag nämnde med arbetsförmedling och hyressättning och sådär. Är det vad folk bryr sig om nu? Är det det? För det är ju många som har sagt det. Det är inte det som är problemet att lösa. Varför fokuserar de så mycket på det i 73-punktsprogrammet då? Liberaler och centerpartister framförallt.
Därför att det gick.
Okej. Okay.
Därför att man var... Det var delvis så handlade det om... Det är ju fortfarande profilfrågan. Man ska glömma bort det. Att även om vi pratar mest om migration och rättspolitik. Så är det ju fortfarande så att de här partierna är ju... Det finns ju en spårbundenhet i dem. Det finns en partikultur. Det finns profilfrågor som är viktiga för deras partimedlemmar och för en del av deras väljare, som inte alltid är det som är högst upp på agendan.
Sanna, man brukar ju säga att många statsminister som har skrivit memoarer säger, jag trodde att jag skulle få ägna mot ditt och datt och jag hade tänkt, jag hade en plan, sen hände det här och allt blev annorlunda. Mm. En regering som den här, som vi har nu, hur väl rustad är den för en sån händelse, vad det nu kan vara?
För en
ekonomisk kris eller att de här kriminalitetsproblemen eskalerar ännu mer? Alltså hur sam...
Nej, det är klart att de inte rustade, men det skulle inte en borgerlig regering vara heller.
Men är de ens överens om tagen, vart man ska och hur?
Nej. Och jag menar, ett skäl till att Centerpartiet kanske inte har drivit andra frågor som kanske handlar mer om det. Det är ju dels, de har väl aldrig brytt sig om kanske kriminalitet och den typen av politik så mycket. Men migration är ju såklart en väldigt viktig fråga för Centerpartiet. Men de behöver inte, för de visste att Miljöpartiet var där och Vänsterpartiet var där. Och de kommer ändå pusha det. Så vi kan pusha det andra. Det är klart att de tar något annat och trumfar igenom det. Men nej, alltså jag vet inte... Jag skulle inte vilja vara Stefan Löfven.
Gunilla Kinstrand, skulle du vilja vara Stefan Löfven?
Nej, det skulle jag inte.
Varför inte?
Därför att jag tror att... Dels, jag tycker när jag lyssnar på Stefan Löfven så tycker jag att man emellanåt upplever en oerhört trött politiker.
Mm. Vem skulle inte bli det? Jag blir trött av mitt vanliga jobb och det är ju ingenting. Jämfört med hans i alla fall.
Alltså det känns som en mardröm. Jag tycker jag hör det i språket. Och alltså dessa ständiga akuta situationer som man måste ta ställning till och som man måste agera i. Ibland på lite dåligt underlag också, gissar jag, från medarbetarna. Men alltså politik idag, jag undrar... Det är nog inte en arena som lockar så många längre.
Nej. Om vi ska liksom landa det här planet då... När, om någonsin, kan man tänka sig en borgerlig allians återuppstå? Varför skulle den? Alltså inom överskådlig tid, kan det hända igen och vad skulle kunna få stjärnorna att stå rätt för det, Sanna?
Menar du med samma,
ja, ungefär samma
partier som... Gäng. Ja, för jag tror det kan hända det behöver inte vara så himla långt kvar tills dess.
Och vad behöver förändras då?
Ja, det är ju inte sagt att Centerpartiet kommer vara med då. Och Liberalerna får väl se. Men det finns ju en borgerlig... Alltså, i princip så finns det ju redan en. De har bara inte börjat prata med varandra. Men alla fattar ju vart den här liksom, båten är på väg. Det är så fjantigt.
Och vart är den på väg?
Ja, men där, KD, M och SD kommer bli tvungna att samarbeta. Det är helt självklart. Det är så, liksom, det är så landet ligger.
Och L kanske hoppar på den båten.
De kan inte göra något åt det. Det är liksom bara som det är.
Intressant. Håller du med, Gunilla?
Alltså där tror jag Sanna Reimann är betydligt mer initierad än vad jag är, men det låter ju troligt.
Nej, jag är inte initierad, men jag tycker det är helt uppenbart. Vad skulle de annars göra? Börja jobba med Vänsterpartiet? Eller?
Karin, du får döma av det här.
Nej, men alltså, man ska inte underskatta hur mycket som fortfarande är gemensamt bland de borgerliga partierna, faktiskt. Mm. Jag tror att man ibland underdriver den faktum. Dels att det finns, man kan säga att man är nostalgisk, men dels, alltså, de här 8 åren i regeringsställning sitter ganska djupt, men framförallt så finns det ju rent sakpolitiskt fortfarande otroligt mycket gemensamt. Jag tror inte alls att det är omöjligt. Det kommer inte bli samma allians. Däremot där får man inte vara nostalgisk. Det kommer bli en annan borgerlig allians. Mm. Men säg att man skulle lyckas sluta ett antal blocköverskridande överenskommelser där man fick liksom riktigt feta parlamentariska majoriteter för några av de här riktiga knäckfrågorna. Det skulle ju förändra läget även gentemot Sverigedemokraterna om man bestämmer sig för att förhandla med dem i sak. Mm. Därför att då har man inte minst tror jag från Moderaternas sida, om de nu är klart mindre än Sverigedemokraterna, så blir det ju lättare att gå in i en förhandling om det finns sådana breda majoriteter i de frågorna.
Det kanske slutar med Sölvesborgsmötet och badtunnebad med nya deltagare. Vem vet? Tack så mycket alla tre. Gunilla Kinstrand, kulturjournalist med bakgrund bland annat på SVT, Sanna Reimann, debattredaktör på Dagens Samhälle, och Karin Svanborg Sjövall, vd för den liberala tankesmedjan Timbro. Därmed har även denna veckopanel kommit till vägs ände, och jag säger på återseende med följande ord. Tänk stort, tänk litet, tänk dumt, tänk klokt, håll med, håll mot, tänk rätt, tänk fel, med vad du än gör, tänk själv.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.